Maj 2022, Rådhuset, Stockholm. En grupp demonstranter står på andra sidan gatan. De håller upp en träställning med stora siffror i rött högst upp. 30 000 står det. Det är antalet som har blivit avrättade i iranska fängelser. Det är de sista dagarna av en historisk rättegång om folkrättsbrott som har pågått vid Stockholms tingsrätt de senaste 9 månaderna. När den tilltalades familj ska ta sig in till tingsrätten närmar sig ett par demonstranter som ropar åt dem och filmar med sina mobiler.
Hallå!
I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. Jag tar dig in och förbi det stora pressuppbådet och pratar med dem som varit med från början om vad den här rättegången har betytt för dem.
And I just realized that I'm crying and I'm just trying to reporting it.
Enligt försvaret pekas deras klient felaktigt ut och får bära skulden för en hel regims förtryck.
Vår klient används som något redskap i en politisk kamp.
Och sen, en person jag följt från allra första avsnittet som har gjort en egen resa.
Vi har olika tankar, men den som är viktigast är att man har rätt att hävda sig.
Du lyssnar på Säkerhetssalen, podden där jag följer rättegångarna i Stockholms säkerhetssalar och skildrar domstolens värld. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Det här är det näst sista avsnittet innan Säkerhetssalen är slut för den här säsongen. Och vi återvänder till en rättegång som varit med sedan början. Veckans avsnitt, Jag smörar inte. En kö ringlar sig upp för trappan in till Stockholms tingsrätt. På andra sidan av Skelegatan, precis mitt emot huvudingången, har demonstranter stått nästan alla 100 förhandlingsdagar. Deras slagord har hörts hela vägen in i rättssalen. Rättegången har till och med behövt avbrytas när de varit så högljudda att det stört. Demonstranterna sympatiserar med några av dem som den här rättegången handlar om. Folkets mujahedin. Iranska folkets mujahedin är en politisk rörelse som motsätter sig regimen och vill skapa ett nytt sekulariserat Iran. Vid tiden som åtalet handlar om, på 80-talet, förde organisationen en väpnad konflikt mot staten. Folkets mujahedin har tidigare varit terrorstämplat i flera länder, en stämpel som nu har tagits bort. Under rättegångens slutskede har åklagarna hållit sitt slutanförande. En av kammaråklagarna, Martina Winslow.
Efter nästan 100 dagars förhandling så ska åklagarsidan börja med att försöka summera det här målet på ett övergripande sätt.
Rättegången handlar om en man i 60-årsåldern som står åtalad för folkrättsbrott och flera fall av mord. Brotten ska ha skett i samband med massavrättningar i fängelset Gohardasht i Iran 1988. Åklagarna säger att avrättningarna ägde rum efter ett beslut av landets då högsta ledare genom en så kallad fatwa. Enligt fatwan, som är som en slags order, skulle alla fängslade anhängare och sympatisörer till rörelsen, iranska folkets mujahedin, avrättas.
Trots de här protesterna så kommer fatwan att följas, vilket då resulterar i att tusentals människor avrättas under bara några veckor i iranska fängelser. Och regimen ansträngde sig då för att det här inte skulle bli känt för allmänheten.
Mannen som nu står åtalad är misstänkt för att som anställd vid Gohardasht-fängelset varit delaktig i att verkställa avrättningarna. Totalt handlar det om ett hundratal människor som ska ha fått sin dödsdom av den så kallade dödskommittén som var fängelsets egna domstol. I en lång och detaljerad genomgång visar åklagarna upp dokument och bevisning för flera olika personer som ska avrättats. Datum, namn, hur de dödats och vart de omnämns. Och det hela landar i en huvudsaklig poäng från åklagarsidan. Åklagare Kristina Lindhoff Karlsson.
Jag menar att det viktigaste med den här bevisningen är att visa att respektive fånge fanns på Gohardasht under avrättningarna och att de efter avrättningarna inte finns längre.
Åklagare Martina Winslow.
Så har vi i den här förhandlingen framförallt tagit del av både gripande och oerhört tragiska berättelser. Dels från både de som själva har suttit fängslade och med nöd och näppe undkommit att avrättas. Men också har vi hört en liten del av alla de personer som har mist en nära anhörig i de här avrättningarna. Sammantaget så har vi då 35 målsäganden och 26 vittnen som alla har gett en väldigt tydlig bild av struktur, organisation och grymhet.
Åklagarna yrkar på livstidsfängelse. Mannen greps i Sverige under minst sagt ovanliga omständigheter. Han lurades hit av en man som själv överlevt avrättningarna och idag bor i Sverige. Tillsammans med andra exiliranier gillrade de en fälla där mannen lovades fester och kvinnor. Polis och åklagare fick reda på att mannen planerade att komma till Sverige och stod beredda. När han november 2019 kliver av flygplanet på Arlanda möts han istället av poliser. Och direkt på landningsbanan blir han gripen. Mannen har genom hela utredningen och rättegången nekat till brott. Dels säger han att han inte var anställd på Gårdasht utan vid ett annat fängelse. Dels att han var föräldraledig tiden när massaken inträffade. Nu är det rättegångens näst sista dag. Längst fram i kön står en vakt som släpper in en person i taget till säkerhetskontrollen. När den tilltalades familj ska ta sig in i byggnaden börjar flera skrika och filma.
Hallå!
Till slut blir det min tur att gå igenom säkerhetskontrollen. Och sen går de två stentrapporna upp till sal 37, den gamla säkerhetssalen. Utanför väntar internationell media och vad jag kan se en journalist från TT. När jag tar mig fram till klungan får jag också syn på Reza Hadji Hosseini, en journalist som jag har träffat tidigare under rättegången. Han jobbar för en nyhetssajt som heter Sammanö Media. De har sitt huvudkontor i Amsterdam, men han är stationerad i Malmö. Sajten rapporterar från hela världen om Iran och andra persisktalande länder. Reza Hadji Hosseini bevakar specifikt frågor som rör mänskliga rättigheter och har gjort en hel del jobb som gäller just avrättningarna i Iran. Jag pratade med honom i höstas när det var förhör med den tilltalade. Då berättade han att det finns ett stort intresse för rättegången.
Yeah, the families and those who, I mean, those who have bad experiences of regime, and mostly they're out of Iran and they're somehow refugees, and now it's more than 30 years that they're out. And then another group that I can mention is the youth in Iran, that they don't have so much information and knowledge about this period of the Islamic Republic history. So for them is also interesting, I think.
Det är många som vill komma in och det finns totalt 20 åhörarplatser i huvudsalen, främst för media som anmält intresse i förväg.
Hur mycket folk som ska få plats?
Ja, det är bara 20 platser.
Ja.
Är du registrerad?
Ja, jag har.
Men två stolar här inne är för allmänheten. Det är för att de i vart fall ska se någonting i salen där förhandlingarna äger rum. En ordningsvakt håller koll och ser till att åhörare biter av varandra. Alla får några minuter var. Nu är det försvarets tur att inleda sin sakframställan. Den är planerad att pågå hela dagen och en bit in på morgondagen. Längs ena sidan av salen sitter målsägande. Vid ett bord bredvid sina två försvarare, den åtalade. Han vänder sig mot tolken när försvaret inleder sin sakframställan.
Och innan vi börjar så vill även vi bara säga Eid Fetre Mubarak till vår klient och till hans familj och alla andra som firar att Ramadan har tagit slut. Och
Försvaret pekar på en rad brister när det gäller bevisningen mot deras klient. Först menar de att svensk domstol saknar behörighet att pröva ett fall som handlar om händelser i ett annat land och där det, enligt försvaret, saknas svensk koppling. I mars i år gav Sveriges regering ett förordnande till Stockholms tingsrätt som behörig domstol att pröva brottsmisstankarna. De lyfter att den misstänkta brottsplatsen är utanför Sverige och den åtalade saknar svenskt medborgarskap. Mannens ena försvarare, Thomas Söderqvist.
Försvarets uppfattning är ju att Sverige inte har rätt att åtala för en gärning som har begåtts i Iran för 34 år sedan. Där en iransk medborgare påstås ha begått brott mot andra iranska medborgare. Eller i vart fall icke-svenska medborgare. Försvarets uppfattning är att det här målet helt saknar anknytning till Sverige eller svenska intressen.
Enligt åklagarsidan så går det här åtalet som handlar om folkrättsbrott under så kallad universell jurisdiktion. Det innebär att Sverige har rätt att pröva brotten, trots att de ska inträffa i Iran 1988. Åklagaren också hänvisat till 4-årsregeln. Alltså att brott som kan ge minst 4 års fängelse kan prövas oavsett vart brottsplatsen finns geografiskt. Försvararna kontrar med att det rent juridiskt inte går att applicera den regeln på det här fallet.
Det fanns ingen straffrättslig bestämmelse 1988 som föreskrev ett individuellt straffrättsligt ansvar. Det här uppkom efter 1988. Det är väl rimligt att det finns ett ansvar, men det fanns inte det 1988. Och därför kan man inte fälla till ansvar för folkrättsbrott i åtalspunkten 1.
Försvaret lyfter också att den här prövningen präglas av en politisk konflikt. Försvarare Daniel Marcus.
Vi har under rättegångens samtliga huvudförhandlingsdagar med undantag möjligtvis för någon eller några dagar varit protester utanför domstolen mot den iranska staten där man på olika banderoller kräver ett regimskifte. Vi har haft avbrott i förhandlingen på grund av slagorden från eller annat oljud från gatan här bakom. Och att det finns en politisk koppling till åtalet och de gärningar som tingsrätten ska pröva medför att tingsrätten måste värdera den bevisning som åklagaren presenterar med försiktighet. Framförallt då det absolut kan finnas skäl för personer att påstå saker som helt enkelt inte är sanna. Eller kanske bara delvis sanna. Det finns både personer och grupperingar som kan ha ett intresse av att vår klient skulle fällas till ansvar för brott. Vilket indirekt blir en dom mot Iran.
Försvaret menar att det finns politiska intressen att göra deras klient till en syndabock.
Vår klient används som något redskap i en politisk kamp i syfte att ifrågasätta eller rent av avsätta den iranska regimen.
Då går det bra att vi bryter för lunch.
När jag lämnar byggnaden i lunchpausen har polis kommit till platsen. De står vid huvudingången där det tidigare stod en ensam vakt. Demonstranterna på andra sidan gatan genomför en protest där de bär ögonbindlar och går i ett tåg med händerna på varandras axlar. Just ögonbinden är något som flera vittnen lyft under rättegången. Många före detta fångar har berättat att de tvingades bära ögonbindlar när de skulle transporteras mellan avdelningar.
Hej! Hur är läget?
Det är jättebra.
Fateh har också berättat om ögonbinden från sin tid i fängelset. Han tillhörde inte folkets mujahedin då på 80-talet. Men Fateh har berättat om när han fängslades i 4 år för sina vänsterorienterade åsikter utan att ha fått en egentlig rättegång. Han har följt rättsprocessen sedan starten i augusti 2021. Han har suttit och skrivit ner vittnesmål i sin anteckningsbok. Du kan höra mer om Fatehs historia i avsnittet 147 år i fängelse. Fateh var en av de första personer jag träffade när jag började jobba med den här podden. Han har följt rättegången och jag har följt honom. Fateh säger att demonstranterna sjunger gamla kampsånger.
De som är grima hoppas att de dödas.
Är det de sjunger?
Ja.
På behörigt avstånd från demonstranterna på andra sidan gatan står personer som inte tillhör rörelsen, men som har anhöriga eller själv påverkats av massakerna. När jag kommer upp till hallen utanför rättssalen inför att förhandlingen ska återupptas träffar jag på Reza Haji Hosseini igen, reporten på Samaneh Media.
It's a lot of people here today.
Yeah, yesterday was also very crowded. Many people are curious about what's going on. And also the result would be affected of those who are the families of the victims.
Reza Haji Hosseini sitter och twittrar ut allt som sägs under rättegången i realtid. Och han säger att han har fått mycket respons för sin bevakning från familjer till offren. Den här rättegången har rapporterats om över hela världen. Men från iranska regimens håll var det länge tyst, säger han. Men inte längre. Nu är samtalet kring rättegången tydligt politisk jämfört med när den började.
And then the media of the regime, they were silent for a, I can say even long period. But now they started to cover it and they have published many stories. And they said that Sweden didn't respect human rights. And this court is something that the groups against the Islamic Republic founded it. So now it's much more political, as I can say.
I början av maj kallade iranska utrikesdepartementet Sveriges ambassadör i Iran. Enligt svenska UD så var mötet ett sätt för Iran att uttrycka sitt missnöje över den här rättsprocessen. Landet menar att Sverige påverkats av folkets mujahedin och ska ha krävt att rättegången avslutas och den åtalade mannen släpps fri omedelbart. Svenska UD har i sin tur ändrat säkerhetsbedömningen av situationen i Iran och avråder alla icke-nödvändiga resor till landet. Ett av skälen ska vara oro att svenska medborgare frihetsberövas och misstänks för brott utan egentliga skäl. Den här historien är nu en av de största i Iran, säger Reza. Samtidigt som det inte varit så mycket svensk press på plats nu under de sista förhandlingsdagarna.
But there are many Swedish Iranian who live in Sweden, and for them this court is really important. And then we have the role of the Islamic Republic ambassador here, and they came, they tried to affect people here in the court.
Som reporter har han en distans till vad som sker i rättssalen. Hans uppgift är att försöka återge vad som sägs. Men ibland har det varit en utmaning. Det svåraste, säger han, har varit att ta del av vittnesmålen.
The testimonies affected me. I thought that I could report it from distance. But I remember a moment that I heard from one of the ladies who testified in this court, and she said that the name is not enough. You should see the picture of my husband. You should see the picture of my brother. They took my brother and they gave me a watch from him. They took my husband and they gave me a ring. And I just realized that I'm crying and I'm just trying to reporting it. And it happened even more than one time. This was the toughest situation.
Reza Haji Hosseini har länge fokuserat sitt journalistiska arbete på mänskliga rättigheter. Men det här kommer bli det sista reporterjobbet han gör inom det fältet, säger han. Det har påverkat honom för mycket.
In this past 8 years I worked on the human rights issues. And it was not easy. We worked on the executions in Iran. It affected me, and I think I need a distance for a while.
Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Under våren så består vartannat avsnitt av kortare berättelser och fördjupande intervjuer. Dessa publiceras bara i Nådio-appen. Förra veckan handlade det om Seraya, som är en av dem som jag träffade i samband med rättegången om folkrättsbrott. Hon berättade om sin tid i fångenskap i Iran när hon frihetsberövades med sin son, som då var 56 dagar gammal.
Alla medfångar som var med och såg honom, alla grät när jag såg honom. Det var ju, han var ju deras medfånge.
För att höra hela avsnittet, ladda ner appen Nådio. Du kan använda rabattkoden SALEN för en gratis månad. Den 4 maj har vi nått den sista dagen av den här rättsprocessen. Ett av målsägandebiträderna, Kenneth Lewis, står och pratar med ett par åhörare. Jag har aldrig tidigare sett en jurist som vejpar tills jag såg honom. Han är nästan 80 år gammal, bär kostym och tunga guldringar. Kenneth Lewis har en historia av att försvara folkets mujahidin. Det började redan för 20 år sedan. Han var bland annat involverad för att få bort rörelsen från terrorlistan. Det är lika mycket folk idag, om inte fler än igår. Och så ringer det på och vi får komma in i rättssalen.
Då har vi kommit till huvudförhandlingens sista dag och det är försvaret som avslutar sin plädering nu på förmiddagen. Jag lämnar över ordet.
Tack så mycket. Då tänkte vi gå över till en ny punkt i vårt slutanförande.
Den åtalade mannen sitter koncentrerat och lyssnar på hur tolken översätter hans försvar. Han nickar djupt instämmande. Ibland grimaserar han och skakar på huvudet i stora yviga rörelser när försvaret återger åklagarens olika ståndpunkter. Försvaret lyfter ytterligare brister de ser i bevisningen som de vill att tingsrätten ska ta i beaktan. Utöver att domstolen saknar möjlighet att lagföra mannen så har det inte gått att göra någon brottsplatsundersökning för att kontrollera vittnesuppgifter. Och dessutom har deras klients ansikte och namn blivit så vida spritt att vittnesmålen inte är tillförlitliga, anser försvaret. Bevisningen består också av publicerade böcker skrivna av tidigare fångar. Men i många delar skiljer de sig från vad som har framkommit under förhör, försvarare Daniel Marcus.
Och det här är ett extremt tydligt tecken på att Mujahedin-personen har pratat ihop sig eller i vart fall påverkats av varandra eller tagit intryck av vad andra säger. Om det är något som har blivit tydligt i det här målet så är det just att historierna, vad som ska ha skett, har ändrats i hög utsträckning över tid. Försvarets sammanfattande inställning då, det är helt enkelt att åklagarens bevisning på grund av de brister i utredningen, de oklarheter, de motsägelsefulla uppgifter som försvaret har redovisat inte är tillräckligt för en fällande dom vid sådan här allvarlig brottslighet. Åtalet ska därför ogillas. Och här vill försvaret tillägga att det är bevisat i målet att dotter föddes den 7 mordad. Dagen innan de påstådda avrättningarna började då, enligt åklagaren. Han har förklarat att han var borta från arbetet av den här anledningen.
Försvaret menar också att det inte gått att bevisa existensen av den fatwa som ska ligga till grund för avrättningarna. Det här protesterar målsägandebiträde Kenneth Lewis mot.
Jag tror att det var advokat Marcus som hävdade att ingenstans har man bekräftat existensen av fatwan under de 34 år som har gått sedan 1988. Och nu vill jag understryka att advokaten Marcus talar mot bättre vetande. Jag har presenterat bevisning i den här domstolen där jag dels visade att många högt uppsatta ledare i Iran har nämnt Khomeinis fatwa Och jag har visat en bild från en intervju. Och där man i Tasnim nyhetsbyrå också publicerade, visade upp fatvan.
I slutet av rättegången vänder sig målsägande biträde Bengt Hesselberg emot ett annat av försvarsadvokaternas argument.
Det gäller den här åtalspunkten för mord och fyraårsregeln. Och då säger försvaret att det här målet har ingen anknytning till Sverige. Och det menar jag på, det är ju fel, va? Dels han vistas ju här när han grips. Han har ju inte tvingats hit på något sätt. Men sen har jag, det finns ju flera personer som bor i Sverige. Och jag har två målsägare som, varav en bodde i Sverige när hennes make avrättades 1988. Hon kom hit 1986. Och kom hit 2001. Och båda två är ju svenska medborgare sedan lång tid tillbaka.
Tack så mycket för det.
Ordförande och domaren Thomas Sander tar ordet.
Så då var vi framme vid huvudförhandlingens avslutande. Och jag har blivit informerad om att ville ta till ord där då avslutningsvis här. Och jag lämnar över ordet till du får slutorden här helt enkelt i den här rättegången. Vilket är ju fullt rimligt också. Varsågod.
Den åtalade mannen vänder sig mot tolken. Han börjar med att säga hej till alla som lyssnar, till sin familj, och säger att det han nu ska säga inte är något negativt. Han vill tacka en speciell person. Det är mannens tolk vi hör här.
Det här är viktigt att jag säger det här och nu. Jag tackar dig Thomas Sander, ordförande Thomas Sander, för att du har lett det här rättegången på ett utmärkt sätt och har varit rättvis i din behandling i det här domstolen. Observera, jag säger att det är unikt alltså. Inte att det är lite unikt utan helt unikt det du har gjort. Jag gratulerar din fru alltså att de har en sådan man i sin familj alltså. Och sen passar jag på att gratulera hela Sverige, alltså Sveriges myndigheter och staten och regeringen att de har en sådan domare som du alltså. Och hela rättsväsendet att de har såna här mäktig och bra domare.
Thomas Sander, rättens ordförande, sitter tyst. Den åtalade mannen pratar med stor emfas. När han säger att han inte smörar så skrattar åhörare till. Det gör de vid flera tillfällen under hans slutord. Sen säger han något som är lite mer framåtblickande. Han börjar prata om nästa instans, hovrätten.
Och jag hoppas att domen ifrån dig och är snåd och sen senare domen ifrån hovrätten kommer att leda och till fred, vänskap, kärlek, alltså omtanke bland alla människor i världen.
Han säger att han inte är ledsen, arg eller hyser agg mot någon. Att åklagarna gjort det som låg i deras uppgift och försvaret i sin.
Och nu kommer vi till sista ordet. Hoppas att de här vännerna har varit målsägande och vittnen vid detta mål. Att med Guds hjälp ska de sitta och tänka lite mera på att om det är möjligt att de ska minska eller helt och hållet avsluta det här hämndaktiga känslorna eller fientligskapet och mot det iranska folket, mot de iranska myndigheterna och avsluta det hela.
Han säger att Gud ska vara med det iranska folket.
Klart.
Stort tack för det då. För de slutorden vi därmed avslutar förhandlingen. Och innan jag gör det vill jag på rättens vägnar då rikta ett stort tack till samtliga. Och ett särskilt tack till tolkarna för deras insatser i den här rättegången. Tack. Förhandlingen är därmed avslutad och tingsrätten ger följande beslut. Dom i målet meddelas den 14 juli 2022. vara kvar i häktet till dess domen meddelas eller något annat beslutas. Åklagaren har inte längre rätt att meddela restriktioner. Slut. Trevlig dag. Tack så mycket.
Eftersom hans restriktioner lyfts får den tilltalade mannen nu gå fram och prata med sin familj. De går mot honom i rättssalen. Samtidigt skyndar sig journalister ut i rummet för att göra intervjuer och live-rapportera till sina redaktioner. När dörren ut i hallen smälls upp står massor av folk utanför. Och när målsägande beträdet Kenneth Lewis kommer ut så börjar vissa att applådera. Runt om honom flockas journalister och personer håller upp mikrofoner och mobiltelefoner. Han svarar på några frågor. Jag passar på att fånga honom när han är på väg ut.
Det har varit en lång, mycket omfattande rättegång. Men enligt min uppfattning så är bevisningen inte bara övertygande utan överväldigande. Och det är min förväntan att han blir dömd. Det intressanta är att själv sa i sina avslutande kommentarer att han hade fått en mycket rättvis rättegång här i tingsrätten och han såg fram emot att även få en rättvis rättegång i hovrätten. Så det verkar som om även han inser att han kommer att bli dömd. Jag har arbetat tillsammans med mina klienter och Folkets Mujahedin sedan 2003. Så att jag förstår att de ville att jag skulle företräda dem därför att jag kan deras historia. Och det gjorde skillnad i den här rättegången. För det är jag som har haft kunskapen och har kunnat presentera det för rätten.
Okej, tack. Sen finns det en liten detaljfråga som jag vill ställa till dig. Men jag var inne på, jag tycker att jag aldrig sett en jurist som haft med sig en vape.
Ja, det är förbjudet i Sverige att vapa inomhus och till och med på uteservering. Jag tycker att åtminstone som jag som inte har någon smak eller lukt i min vape, att det är lite onödigt. För jag menar, det är ungefär som att jag snusar. Varför skulle man inte kunna få göra det? Men jag måste vara försiktig, tack.
Jag möter upp Fate. Han står med några kompisar i vårsolen i blå kostym och solglasögon.
Stämningen är så att det är folk som kommer från Iran i olika delar av Iran, olika grupper, politiska grupper som är nästan alla är mot den här killen, mannen, att ha mordat jättemånga anhöriga eller medlemmarna i deras grupp. Och den följer med domen som ska avgöras.
Dag efter dag, månad efter månad så har Fatih åkt hit till rådhuset. Han säger att han tänker annorlunda idag när han fått följa en rättsprocess på så nära håll. Och att rättegången skiljer sig så mycket från när han blev dömd i Iran utan en riktig rättegång och utan advokat.
Vi har olika tankar, men den som är viktigast är att man har rätt att hävda sig olika åsikter. Det ska inte fördömas på grund av att han eller hon har det här åsikt. Och jag lärde mig under det här 9 eller 10 månader respektera de andras åsikter. Det är jätteviktigt. Jag läste det där men i praktiken lärde mig lite mer än det var 9 månader praktik. Kan man säga, tänka på lagen, tänka på rättigheten och så vidare. Det var jättebra. Jag känner mig mycket annorlunda från 9 månader sedan, eller just nu.
För 9 månader sedan skulle han vilja skrika mot den tilltalade mannen. Nu känner han annorlunda, säger han.
Precis i morse har jag träffat hans släktingar. Och sen de andra hade slagit ord mot honom. Jag har inte sagt någonting. Jag sa att gå till polisen, att polisen skyddar dig. Det är lite farligt här. Jag har bra mina erfarenheter av rättegången. Och jag respekterar och jag tackar hela det juridiska systemet att ge sånt möjlighet till och med till de andra länder, kriminella personer, att här i Sverige ska komma införas i rättegången. Det är jättebra tycker jag det.
Och tack för att jag har fått följa dig.
Ja, tack själv. Och du jobbade jättebra. Och sen vi var tillsammans att bli någonting.
Det blev det.
Ja.
Tack.
Tack själv.
Vi säger hej då. Jag går genom folkmassan mot tunnelbanan. 9 månader i tingsrätten. 100 dagar av förhandling. 10 000-tals sidor utredning. Många åhörare från hela världen som på ett eller annat sätt berörs av den historiska betydelsen av den här rättsprocessen. Och sen en tilltalad som suttit häktad under en hel pandemi. Idag var ett tydligt avslut, men det är egentligen inte helt över. Jag tänker på det som den åtalade mannen sa i slutet av rättegången, något som Kenneth Lewis också nämnde.
Och jag hoppas att domen ifrån dig och sen senare domen ifrån hovrätten.
Det kommer med allra störst sannolikhet bli en ny prövning. Frågan är hur lång den blir. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen. En produktion av Tredje Statsmakten Media för dokumentärappen Nådio. Använd koden SALEN för att lyssna en månad helt gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Vretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen@nådio.app.